Podplay.
Anna?
Ja.
Nu kör vi.
Ja, hej och välkomna till Mord mot mord.
En true crime podcast med mig, Karin André, och dig, Anna Sander.
Det stämmer. Välkomna hit, åter en vecka.
Det är en ny vecka, det är nya möjligheter, det är nya mord.
Fall.
Och du, för första gången någonsin så tänker jag att våra röster går att blanda ihop.
Alltså, minus att vi har olika dialekter.
Minus det. Men jag är ju så, du vet ju hur jag svag jag är, så att jag börjar ju härma den jag pratar med. Så att om vi låter det gå en stund, så kommer det vara omöjligt att liksom,
det är bra.
Så här skilja oss.
Det är bra. Vi gör en riktig luring den här gången.
Japp, verkligen.
Japp.
Nej, men du har ju liksom en lite så whisky-röst nu, tycker jag.
Ja.
På ett härligt sätt.
Ursäkta, inte alls tack vare whisky. Jag hatar sig whisky, så att
det gör jag med.
Det är en så kallad vinröst, skulle jag kalla det för.
Men det låter ju som att det du har gjort är att du har haft typ haft kul ändå.
Ja, och alltså jag har haft kul, men inte så kul så att det borde låta så här på min röst.
Okej. Okay. Jag fattar.
No offense till dem som jag var med. Men
så liksom, kul
det låter inte. Som att jag har varit på nattklubb. Det har jag inte.
Nej.
Varit. Jag har varit på lunch och på middag under helgen. Och det har blivit så här. För att jag har jobbat. Vet du vad jag verkligen skyller det här på?
Nej.
Mitt intensiva jobb. Alltså jag tror jag har jobbat så mycket. Meaning sovit så lite. Och dåligt. Att jag tror att det här helt enkelt tog kål på mina stämband.
Ja. Sorgligt det lät.
Nej. Och jag tänker också att så här, jag sa även det här till någon på jobbet. Att jag har jobbat så mycket. Och det lät mer lite gnälligt så, än att jag kunde own up till att jag hade festat.
Har du en längtan efter att gå på nattklubb?
Alltså verkligen inte alls.
Inte jag heller.
Du vet ju att min sociala liksom, inte fobi ska jag verkligen inte kalla det för, men min sociala illvilja, eller vad man ska säga,
blommat
att umgås
ut.
I grupp har verkligen, alltså den har ju alltid funnits, men den har ju verkligen fått utrymme att växa under det här senaste liksom snart 2 åren. Så att, nej, jag har absolut ingen lust att gå på nattklubb.
Nej.
Absolut inte. Du då?
Nej, absolut inte jag heller.
Jag hörde om någon som hade varit så på trädgården på avslutningshelgen. Och jag bara kände så här, nej men, jag flyttar från stan, kände jag då.
Du
om någon ber mig följa med.
Du tänker inte ens vara i närheten, du tänker inte ens vara i samma stad som nattklubbar.
Nej, typ inte alltså. Join me on the countryside.
Ah, nej men det är ju drömmen.
Alltså lite det faktiskt. Mm.
Ja. Sen, vi tar det sen.
Vi tar det sen.
Vi tar verkligen. Det sen. Nu ska vi se. Det var ju något jag skulle prata med dig om.
Jaså.
Fan vad det då? Nästa helg ska du och jag ses.
Ja, om 2 dagar är det ju när vi släpper den här podden. Eller vänta nu, har jag blandat ihop datum igen, för då blir jag fan trött på mig själv. Jag har precis blandat ihop jättemånga andra datum.
Det är
nästa.
Det är på lördag.
Ja, exakt. Ja, så om 3 dagar.
Bra. Bra. Det är bra. Alla älskar när vi reder ut våra schematiska våra utmaningar. Ja. Live on tape.
Ja, men det ska bli super, super trevligt. Verkligen.
Våra döttrar ska umgås för första gången. Umgås. Gud, det är verkligen överdrift att min dotter umgås.
Det ska bli underbart.
Ja. Tänk, så är det bara... Att Sigrid går rakt in, tar en titt och sen för alltid avskyr Sally.
Nej, alltså har du träffat mitt barn?
Och ful.
Nej. Nej,
det är hon inte. Så då är det Sigrid som har dålig smak.
Hon är inget av de två sakerna. I can tell.
Okej, okay, bra. Nej, men det känns som att ditt barn har liksom utvecklat en sån otrolig samt stark personlighet. Och där alltså, ligger ju av naturliga skäl mitt barn lite efter.
Ja, mm. Men Sigrids personlighet är så mycket just nu. Alltså hon är skitrolig. Men jävlar vad det är svårt att hålla jämna steg med henne. Så känns det verkligen.
Ja, ja men det...
Jag är utbränd alltså.
Ja, att få hålla jämna, att jämna inte overshadow bara av ditt barn.
Verkligen. Det är inte lätt, ska jag berätta för dig.
Nej, men det är nog bara att acceptera. Alltså nästa generation ska ju bli bättre än den förra, liksom. Så att hon gör helt rätt, menar jag.
Är det så?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag att vi ändå måste satsa framåt.
Jag vet inte om jag har signat upp mig på att bli omsprungen av ett gäng som är födda 2020.
Men om det gänget leds av din dotter så tror jag att det är okej med det. I övrigt så har jag, sist vi pratade så hade jag ju inte kollat någonting på Castanjeman.
Men nu har du det.
Nu har jag sett allt.
Mm.
Och du har hur många avsnitt kvar, vet du det?
Alltså jag har sett två, så jag har väl varit då
tre. Du har inte sett några fler.
Nej men Karin, hörde inte du precis vad jag sa? Jag har jättemycket jobb.
Prioritera, sjukanmäl dig.
Alltså jag har ju faktiskt sagt det också på jobbet.
Men att Anna, jag skulle vilja du måste vara sluta prata om det här.
Men vet du vad jag har tänkt?
Nej.
Jag ska berätta varför också det här är så här, som, så, här så att jag inte hinner kolla på tv ordentligt.
Ditt barns stora personlighet.
Förutom det så har vi skitdåligt internet där vi bor.
Nej.
Så att om man vill streama från sängen, vilket jag ju gör.
Det gör alltså, du varje kväll egentligen väl?
Väldigt mycket, precis. Ja. Jag går ju och lägger mig alltid åtminstone en timme före Oscar för att jag vill kolla på egen tv. Vilket inte är så romantiskt, men så är det i alla fall. Och jag kan
you
göra
do
det.
You.
Ja, alltså jag känner verkligen, I do me. Det är det enda jag vill göra hela tiden. Nej, men, och nu har vi typ inget internet. Så att, jag kan inte göra det.
Nej, det är faktiskt hemskt.
Så jag lyssnar på Sagan om ringen varje kväll, som jag har berättat.
Just det, hur går det med det?
Jag är fortfarande där jag var förra veckan. För 25 minuter, drar bak 30. Alltså, jag står och stampar i livet helt enkelt.
Jag fattar. Men jag kan ju säga att du har ju... Jag är lite avundsjuk på dig för att du har det här framför dig.
För att jag vet, jag
den
förstår
är
att
så
det är...
bra. Alltså den är... Och vet du vad den också är?
Berätta.
Fruktansvärt läskig.
Mm.
Och jag är ju... Alltså jag blir ju för rädd. Alltså jag blir ju oklädsamt rädd. Jag blir ju barnsligt rädd liksom. Du vet att jag... Men till exempel jag berättade det för Marcus typ att så här, att jag kan få för mig... Alltså en sån noja jag får när jag kollar på läskiga saker, och det här är ju varför jag inte kollar på liksom skräckfilmer, är du vet, man böjer sig fram för att typ tvätta ansiktet när man ska ta bort sminket.
Ja, och så sitter man och står när man tittar upp. Nej, jag vet. Jag delar den rädslan. 100%.
Det har jag varit rädd för nu. Mm. Och vi har ju dessutom varit i Köpenhamn i helgen. Mm. Vart är Castanjeman? Jo, i Köpenhamn. Mm. Precis som jag. Jag har varit så rädd. Och, men det jag kan rekommendera då är om man är så rädd som jag är och känner att man liksom börjar, att det börjar springa iväg. Jag såg de två sista avsnitten utan linser.
För Marcus... Ändå sjukt smart. Om man inte har glasögon då, hur löser man det då?
Men kanske en ögonlapp på ena.
Ja, ah, okej.
Okay.
Jag gör ju verkligen så som barn gör, att jag kollar igenom fingrarna.
Det gör jag med. Mm. Nej, men jag var, alltså det var liksom en kombination, för Marcus åt upp mina linser.
Jag vill inte höra mer vad ni gör för snuskigt på era resor.
Gud vad sjukt om det var en fetisch.
Jag lekte ju med min barnflickas linser, ja, men så det är inte helt.
Det är inte bra. Det är inte bra. Du kan inte. Nej, men han var väldigt trött och så sa, hade jag glömt mina linsburkar, så sa jag så här supertydligt: nu har jag lagt mina linser i det här glaset som står där inne, så drick inte upp dem. Och sen dagen efter jag bara, det här glaset är tomt.
Han trodde bara att man har äckligt vatten. Lade du dem då i vatten då?
Nej, jag lade dem i linsvätska såklart. Så det
bra.
Också.
Bra. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, men bra. För jag har en kompis som la dem i vatten och hon hade varit på så kallad borta match och sen blev hon utskälld av sin optiker fast hon tyckte hon var fiffig som hade gjort det.
Ja, det är verkligen inte vätska som vätska i det fallet. Nej, men sen vågade jag ju heller inte gå ut på stan innan jag visste att, alltså, hur det slutade. Så att vi var tvungna att se klart.
Men för det stängs liksom säsongen, den fortsätter inte.
Alltså,
säsong två.
Det stängs och jag tror att de kommer göra en säsong två.
Ja, okej. Okay.
Nej, men den var faktiskt...
Ja, men jag ser fram emot att se fortsättningen, det gör jag verkligen.
För du har verkligen någonting att se fram emot. För att det är faktiskt en av de bästa som jag har sett nästan, tror jag.
Men det var också problematiskt för Oscar, han var så här ofokuserad när vi tittade. Så han liksom...
Hur kan inte... vara det?
Men för han var jätterasslös. Du vet, han kunde inte sitta ner. Alltså du vet, han typ gick ner och tvättade. Då vet man att han är riktigt uttråkad. Men det hade inte med det att göra, tror jag. Det var bara hans allmän tillstånd.
Ja, jag fattar. Men då är det upp till honom att antingen vara along for the ride, att ni ser det tillsammans ändå och typ om han inte fattar någonting. Eller så är det faktiskt upp till honom att ta sin lilla
ge mig utrymme.
Du får gå och lägga dig. Du får gå och lägga dig och kolla. Men han kan också ta sin lilla tid när Sigrid kanske till exempel sover middag. Och kolla i
kapitalsen. Hon gör ju typ knappt det längre. Men skitsamma, vi löser det. Jag kommer kolla på egen hand. Jag skiter det. Jag gör ensam är stark, som jag brukar säga.
Har vi några fler schematekniska saker vi ska läsa? Oskar kommer alltså inte kolla när Sigrid sover eftersom hon knappt gör det längre, utan du kommer kolla på egen
exakt.
Hand.
Om ni vill ha hjälp att planera vardagliga småting i livet, så ring oss. För det är en av våra största sidor, kan vi säga.
Ja, det är faktiskt det. Alltså det händer ju typ ändå ganska ofta. Jag kan verkligen skriva till dig och vara så här: nu behöver jag göra de här sakerna. I vilken ordning ska jag göra det? Och så löser man det ihop.
Jag älskar att göra det. Ja.
Det är så vilsamt när bitarna faller på plats.
Livets små saker som gör en glad. Ett fallande på plats schema till exempel.
Det är verkligen att hantera livspusslet.
Känner du dig redo eller har du något mer som du... Jag har nämligen haft ett jättetråkigt liv här senaste tiden, så att jag har ingenting kul att berätta.
Nej, men vet du vad? Nu berättar vi om andra saker som inte heller är kul att berätta.
Ja, det är bra.
Alltså, mord.
Det är
bra. Bra.
I april 2006 hade den 17 år gamla Ashley Reeves åkt från sitt hem i Millstadt i Illinois, där hon bodde tillsammans med sina föräldrar och sin lilla syster Casey. Ashley var enligt hennes familj som vilken 17-åring som helst. Hon var duktig i skolan, hon hade många kompisar och hon hade en pojkvän som hette Jeremy. Och du vet, ja, hon var liksom en snäll dotter. Alltså, du vet, det var inget konstigt så här. Mm. Och hon åkte hemifrån för att hon skulle åka på en anställningsintervju i en skobutik i en stad cirka 20 minuter bort från Millstadt som heter Fairview Heights. Innan hon åkte hemifrån så berättade hon att efter intervjun skulle åka och spela basket med en kompis. Hon försäkrade också sina föräldrar om att hon inte skulle bli sen utan att hon skulle hinna hem till klockan 10, vilket var då hennes liksom så kallade utetid, eller vad man säger på svenska. Hemmatid. Men när hon inte kom hem då klockan 10 så började hennes mamma undra var hon är. Hon försöker ringa till Ashley som inte svarar. Så Ashleys mamma ber Ashleys lilla syster då, Casey. Hon frågar först om hon vet var hon är eller om hon har hört någonting från henne. Mm. Men Casey vet inte heller det. Så då ber mamman då henne att ringa till Ashley. För hon tänker att så här, hon kanske inte svarar när jag ringer, men hon kanske svarar liksom när syrran ringer ändå. För så kan man ju göra själv, att man liksom screenar sina föräldrars samtal.
Yep.
Än idag, faktiskt. Och Casey har liksom inte hört någonting från Ashley på hela dagen, så hon vet bara att precis samma sak som hennes föräldrar. Men Ashley svarar inte heller när Casey ringer, så att oron stiger ju för varje minut som går. Du vet så här, var är hon? Varför svarar hon inte? Vad har hon gjort? Allt sånt sätter igång som man kan tänka sig. Hennes mammas oro går liksom då inte över, för hon kommer inte hem. Och till slut så ringer hon då till St. Clair's County Sheriff's Office för att berätta då att hon inte har kommit hem och ber dem liksom göra någonting åt det.
Mm.
Och som alltid så får hon då bara ett avfärdande svar. Du vet, de är så, hon är bara ute med sina kompisar, oroar inte, ungdomar gör sånt här hela tiden, ta chillpill eller vad de kan tänka säga.
Yep.
Så otroligt frustrerande. Men ungefär 8 timmar efter att Ashleys mamma har ringt till polisen så gör polisen en upptäckt som gör att de börjar ta Ashleys mammas samtal på allvar. För vid Lederman Park i Belleville i Illinois, som är ungefär 10 minuter från där Ashley bor, hittas Ashleys pojkväns bil, Jeremys bil, som hon alltså har lånat när hon åkte till intervjun. Bilen är då övergiven och i bilen ligger Ashleys väska där hon hade kläder till basketen som hon skulle spela. Kläderna är, som jag förstår det, oanvända och bilen verkar vara olåst och Ashley är ingenstans i närheten. Så nu blir det ju då ett mer pressat läge för alla. Hon är borta och har varit borta typ en hel natt. Så polisen sätter såklart igång med sitt arbete i att hitta henne. Och eftersom hennes grejer hittades i Jeremys bil så är det såklart ett naturligt första steg att prata med honom. Så han plockas in på förhör och i förhöret så berättar han att han inte har någon aning om var Ashley befinner sig, utan att sist han såg henne var när hon hämtade upp hans bil då för att låna den för att åka till intervju. Och den här Jeremy verkar liksom vara verkligen en hedrans, vad säger man, en hederns kille. Han är verkligen, liksom han beskrivs typ som så svärmors dröm. Inte för att det egentligen säger någonting, men polisen köper liksom det han säger. Så de arbetar vidare och i liksom hennes desperation så kommer mamman på att Ashleys mobil är ju registrerad under hennes namn, alltså under mammans namn, eftersom Ashley är omyndig. Och i och med att hon är omyndig har då mamman också rätt att begära ut samtalslistorna som är kopplade till hennes abonnemang. Så hon gör då det, och när hon får ut de här samtalslistorna så är det ett nummer som återkommer liksom ofta. Både att Ashley har ringt till det numret men också att hon har tagit liksom emot samtal från samma nummer. Och det, är liksom, det här samtalsutbytet har skett liksom under en ganska lång period och även då samma dag som hon försvann. Så hennes mamma hajar till liksom på det och är så här, det måste vara någonting med det här numret. Det är liksom, det är inte Jeremys nummer, liksom vems nummer är, vem har hon så här liksom tät kontakt med. Så hon testar helt sonika att ringa till det här numret. Och när hon ringer så är det en man som svarar i telefon. Mannen på andra sidan telefonen är en 26-årig man vid namn Samson Shelton. Samson Shelton arbetade på ett annat high school i Belleville, då 10 minuter från där Ashley bodde med sin familj. Han är typ körskolelärare och någon slags gympalärare typ. Han hade försörjt sig under en period som brottare, alltså du vet, han var som pro wrestler, så han var liksom en stark, vältränad ung man, och eftersom han då var en ung lärare så var det många som han undervisade som tyckte att han var söt. Ja. Och jag anser att det är sån classic case av läraren som är närmst i ålder, för att de behöver ju liksom inte ens vara snygga, utan det räcker med att de är unga. Och den här Samson är mest ung, skulle jag säga, snarare än något annat. Och det visar sig då att Samson har varit Ashleys lärare vid något tillfälle 5 år tidigare.
Vänta, 5 år tidigare och hon var 17 nu?
Ja.
Perfekt.
Så när de hör sig för med Ashleys kompisar så berättar de att hon har berättat för dem att hon har ihop det med en äldre kille. Alltså utöver, liksom, hon är otrogen mot Jeremy då, med en äldre kille. Kompisarna berättar att hon, Ashley då, har berättat att hon och den här killen brukar träffas för att spela basket. Och hon har även berättat för sina kompisar att hon ska träffa den här killen samma kväll som hon senare också försvinner. Och det blir liksom tydligt då att det verkar vara den här Samson som hon säger i alla fall att hon har haft ihop det med. Så att polisen plockar in Samson till förhör. Och han är väldigt tillmötesgående. Han menar då att han och Ashley är kompisar. Han berättar att de träffats då och då för att spela basket ihop, men att det inte är någonting mer än så. Och Ashley har ju då berättat för sina kompisar tidigare att hon har liksom en sexuell relation med den här mannen som hon träffar. Och han kör liksom stenhårt på det här spåret. Men polisen har ju då som sagt fått höra att hon har den här liksom sexuella relationen med den äldre mannen. Och sen är det liksom jättemånga varv runt om så här, deras relation. Och han är liksom bara först står helt liksom fast vid sin historia. Men sen så börjar han till slut då ge lite till vika. Så han berättar då att Ashley är helt besatt av honom. Han berättar hur Ashley ringer honom i tid och otid och vill träffa honom hela tiden. Han berättar också att han har försökt ducka henne, men att hon bara fortsätter att jaga honom. Och även om han liksom har försökt undvika henne i så stor utsträckning som möjligt, så har han ändå träffat henne då och då. Liksom, och spelat basket då för att liksom hålla henne lugn. Typ.
Absolut.
Mm. Och förhöret pågår alltså länge. Flera timmar. Och ju längre tid som förhöret liksom fortgår, desto mer kommer det fram. För så småningom så erkänner Samson att han och Ashley faktiskt har haft en sexuell relation. Och att de faktiskt hade träffats samma dag som Ashley försvann. Enligt honom däremot så har han ingenting med Ashleys försvinnande att göra.
Såklart.
Han berättar att de har mötts upp och att de sen har suttit i Samsons bil. Han berättar att han har kört bilen och att Ashley har suttit i passagerarsätet när de har börjat bråka, för att Samson då har sagt till Ashley att han vill avsluta det som de har på gång. Samson berättar vidare i förhöret att när han har sagt det här till Ashley så blir hon galen. Hon börjar skrika och bråka, och när hon inte slutar med liksom, det här bråket, så stannar han bilen för att försöka få henne att kliva ur. Hon kliver inte ut självmant, så han går runt bilen till andra sidan och öppnar upp hennes säkerhetsbälte och ber henne att kliva ut. Han berättar att hon vägrar, så då får han dra henne ur bilen, vilket han gör, och sen lämnar han henne vid vägkanten. Han säger att han inte har någon aning om var hon har tagit vägen efter det. Men han lovar liksom verkligen att så här, hon levde när jag lämnade henne. Jag har inte gjort någonting.
Han bara, men okej, men han, om du lovar så...
Han säger också att han är jätteorolig för vad som har hänt med Ashley. För han har då ingen aning. Och han vill lika mycket som hennes familj att hon ska återfinnas. Han berättar också för polisen att det var omöjligt för honom att ha gjort någonting. Eftersom han har en så kallad, citat nu, weak stomach.
Ursäkta.
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Och polisen reagerar då på att han säger att han var så orolig för Ashley, eftersom han bara har lämnat henne helt liksom kallt vid vägkanten. Alltså en 17-årig tjej liksom, vid vägkanten, och sen bara bränt iväg med sin bil. Han har inte heller en endaste gång efter de skilts åt ringt henne för att kolla om hon kom hem ordentligt. Och då har det liksom ändå gått typ ett dygn. Det som de också reagerar på, polisen, är då det faktum att efter att han har lämnat henne vid vägkanten så har han åkt direkt vidare till typ en bar eller något sånt. Där han har dansat line dance och druckit öl. Och det tar alltså 12 timmar av förhör, alltså det här är då 20 timmar efter att Ashley försvunnit, innan polisen till slut kommer åt honom, eller vad man ska kalla det för.
Mm.
För tydligen säger polisen något i stil med, tänk vad din besviken din mormor skulle bli om. Och jag vet inte exakt vad de säger att hon ska bli besviken på. Men det är något som slår an hos honom. För han bor fortfarande hemma hos sin mamma och sin mormor. Så när de väl har gjort det då, liksom hänvisat till hans mormor, så berättar Samson vad som egentligen har hänt. Han berättar då att de har åkt bil, så som han har sagt innan, men att det var, inte var liksom precis så att han bara spänt loss henne och dragit henne ut ur bilen. Utan efter att de då har börjat bråka så har han tagit ett sånt wrestlergrepp om hennes hals och släpat ut henne ur bilen. När han sen då har gjort det så hörde han att det knäppte till i hennes nacke. Han har då berättat vidare att han fick då panik när han hörde det här. För det var inte bara det att det liksom knäppte till, utan efter att det hade knäppt till så blev hon helt stilla och tung. Då fick han liksom ännu mer panik, och i den paniken så har han då fattat beslutet att dra in Ashley i skogen, där han sen fortsätter strypa henne med sina händer, och sen har han tagit av sig sitt skärp och fortsatt strypa henne med det. Han drog tydligen så hårt med skärpet runt hennes hals tills skärpet gick av. Och efter att skärpet har gått sönder så drar han från platsen och lämnar Ashley där hon ligger helt livlös. Och efter det så sticker han då till den här baren där han går och dansar. I förhöret så går han med på att berätta var han har lämnat Ashley. Så att de i alla fall ska kunna ta med henne hem och låta familjen få ett avslut och du vet hela den där biten.
Mm.
Men när de väl kommer ut till platsen så vet han inte exakt var det är han har lämnat henne. För det har både regnat och det var mörkt när han lämnade henne där. Och han kan inte alls komma ihåg vad det var. Så polisen ger sig ut i det här 45 hektar stora området med ficklampor för att försöka hitta henne. Och de letar och blir då sjukt modfällda för de hittar ingenting. Och de är rädda liksom att det är en bluff från Samsons sida. Men när de har genomsökt området i drygt en halvtimme så hittar de Ashley. 30 timmar efter att hon har försvunnit så hittas hon. Och hon hittas liggandes på rygg och hennes tunga sticker ut ur munnen och hela hennes kropp är täckt av insektsbett. Och när de står där och lyser med ficklamporna på henne så ser de att hon rör på sig.
Va?
Mm. Så Ashley är inte död. Hon lever trots att hon har blivit strypt liksom 3 gånger av Samson. Hennes nacke är liksom typ bruten. Men hon förs i ilfart till sjukhuset där de placerar henne i en sån, jag vet inte vad det svenska ordet är exakt, men sån kontrollerad koma, du vet, så att de kan typ säkerställa. Ja. Och hon överlever allt det här. Mm. Även om det blir en väldigt lång väg tillbaka. För att Ashley behöver återigen lära sig liksom de mest basala sakerna som att äta, gå och prata efter. Liksom, för hon har blivit så illa liksom åtgången efter det här vidriga, vidriga som Samson har utsatt henne för. Hon berättade också en lite annorlunda historia från det Samson har berättat. Hon berättade att de då har åkt bil och att det är hon som har försökt avsluta relationen med honom. Och han liksom couldn't have it. Så att sen har han då gjort det här som han då berättade i omgång 2, att han har strypt henne flertal gånger.
Men hur många, hur många dagar?
30 timmar efter att hon anmäldes försvunnen så hittas hon.
Det är så jävla det är så sjukt.
Och hon måste ju varit så helt nedkyld och liksom, alltså det är ju verkligen ett mirakel att hon överlevde. Alltså det är ju helt, man kan inte tro att det är sant. Så jäkla läskigt.
Jävlar vad sjukt.
Och såklart grips Samson för mordförsöket på Ashley. I väntan på rättegången så släpps han däremot mot borgen, vilket känns helt sjukt. Men han får i alla fall åka hem till sin mamma och mormor och vänta på rättegången. Under rättegången är han då, under tiden han är hemma och väntar på rättegången, så försöker han då ta sitt liv. Hans mamma anmäler det dock liksom till sjukhus och polis när han gör det. Så de kommer då hem till honom och mamman. Och när de kommer dit så är han livlös och på bröstet har han skrivit "Do not resuscitate". Men såklart så gör de det då. Och när de får liv i honom i ambulansen så är det första han gör att attackera personalen som försöker rädda hans liv. När han väl kommer in på sjukhuset så fortsätter han att bete sig som ett absolut as. Du vet, han är rasistisk, han är liksom fruktansvärt utåtagerande mot alla som jag arbetar där. Efter de här två händelserna då, hans självmordsförsök och attackerna mot sjukvårdspersonalen på sjukhuset, så görs en rättspsykiatrisk undersökning, men de kommer fram till att han är fit to stand trial. Ashley och hennes familj vill däremot inte att Ashley ska behöva gå igenom rättegången, så de signar en plea deal tillsammans med Samson där han döms till 20 år i fängelse för det han har utsatt Ashley för. Och han har sitt parole date satt till den 22 april 2024.
Alltså, tänk det är så att sjukt. Vara med när de berättar för honom att hon lever.
Alltså så sjukt.
Det måste ändå vara...
Är det jäkligt läskigt alltså? Det måste man verkligen säga.
Men, gud. Vet du om hon var liksom vid medvetande när hon...
Alltså hon rörde på sig, men jag tror inte att hon var vid medvetande. Det framgår inte riktigt, men hon verkar liksom verkligen ha varit jättenära att avlida. Liksom.
Det är helt galet att hon överlevde.
Mm.
Shit, vad sjukt.
Men så liksom, man blir så jävla arg. Som alltid.
Och så att det ska vara så himla farligt att göra slut med någon.
Alltså verkligen.
Gud.
Ja.
Puh, vad hemskt.
Jag har lyssnat på en podcast som heter That Crime of the Month. Och avsnittet heter Ashley Reeves. Jag har läst en artikel som heter A miraculously story of Ashley Reeves who survived after 30 horrific hours in between of life of and death på visaka.com, skriven av Carrie Hansen. Jag har läst Did Teacher Strangle Teen Go Dancing av Christine LaGoria på CBS News. Jag har läst en artikel som är på Showbiz Sheet som heter Left for Dead, The Ashley Reeves Story. Ashley Reeves once told Elizabeth Smart she had a thought of her attacker as a friend, skriven av Megan Elliott. Och sen har jag inte sett, men jag vet att det har gjorts en Lifetime original movie, Left for Dead.
Nej.
The Ashley Reeves story.
Man kan ju det, verkligen fucka med Lifetime.
Alltså verkligen.
Film.
Jävlar, så det var historien om Ashley Reeves. Det var ju ett survivor av snitt. Eller fall kan man ju säga.
Tack snälla du. Jävlar vad sjukt. Själv. Idag Anna ska vi run off and join the circus. Eller,
don't mind if I do.
Alltså egentligen så det vi ska run off och join är den ohyggliga företeelsen freak shows.
Aha.
Det, ja. Men okay. Det är också är egentligen sideshows. Vilket jag, du vet, min enda relation till sideshow som liksom ord är sideshow Bob i Simpsons. Och det är, har jag liksom inte, jag har inte vetat vad det betytt. Men det är alltså när man har liksom en sidoshow till typ ett tivoli. Så att säga att det är liksom en traveling typ en carnival och sen i ett tält då så är det till exempel en så kallad freak show. Då är det en sideshow. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Och det var ju väldigt så här den här typen av företeelser där människor kunde gå och typ kolla på folk som på olika sätt typ skilde sig från den fysiska normen. Var ju typ jättestort. I USA men också typ i Europa. Men i USA var det väldigt mycket från typ slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Och typ att de fanns längre än vad jag trodde men också typ vad som överhuvudtaget känns rimligt. För det är ju en helt absurd företeelse.
Det måste man verkligen säga.
Det får man ändå säga. Typ att det var så här, det kunde ju vara liksom kortvuxna men det kunde också vara väldigt långa personer. Det känns som att typ så här sinnebilden av det typ som skäggiga damen. Eller hur?
Absolut. Eller någon som har så simhud mellan händerna typ, mellan fingrarna.
Exakt. Alltså att det är typ olika så kanske genetiska sjukdomar eller missbildningar och sånt. Precis. Och då det, alltså att det här liksom var, blev underhållning eller var underhållning var typ också del då av att man till slut slutade eller att det här den, att freak shows då tappade popularitet till slut var för att folk var så här, fast det här ska vi verkligen ha det här som underhållning, är det verkligen rimligt typ. Och den här liksom det fallet jag ska prata om idag rör sig i den här världen. Och det är ju typ uppenbarligen en super funkofob värld. Den bygger ju på funkofobi liksom. Men så, så det är mycket som är pretty fucked up. Det kan jag bara varna om redan för, från start. Ja, och ett exempel på vad man då kunde få se på en sån här sideshow eller en freakshow är på vad som på engelska heter eller människor då som på, vad på engelska heter ectrodactyly eller split hand split foot malformation. Och på svenska så verkar det som att det går under diagnosen handdysmeli. Och jag har verkligen försökt googla loss, för det här ectrodactyli verkar inte användas på svenska typ.
Okay.
Så att det liksom passar in då i den här hand, liksom dysmeli-diagnosen tror jag. Och då har jag läst på Svenska Dysmeliföreningens hemsida, och de beskriver det som så här: en medfödd skada, reduktionsmissbildning på en eller flera extremiteter, det vill säga avsaknad av arm, ben eller del därav.
Okej.
Jag fortsätter så kommer du kanske förstå lite mer. För 1177 skriver då att dysmeli beror på en störning i fosterutvecklingen, ofta utan att man kan finna någon säker orsak. Störningen kan göra att hela eller delar av handen eller foten saknas, att det finns extra fingrar eller tår, eller att någon del av armen eller benet växer snett. Det finns också en viss genetisk ärftlighet i dysmeli, och i familjen Stiles, som är den familjen som mitt fall handlar om, där har man liksom haft samma genetiska missbildning som har visat sig i flera generationer. Och den liksom missbildningen handlar om att deras långfinger saknas, och samtidigt så har övriga fingrar vuxit ihop på något vänster. Så att det gör att folk tycker helt enkelt att det ser ut som att de har klor.
Det här är väldigt intressant. Jag tror jag såg det här fallet i helgen när jag gjorde research.
Nej.
Jag tror det. Ja, men jag läste ingenting om det. Jag bara såg... Okej. Okay. Ja.
Vill du säga vad det var du såg? Så ska jag se om det är det.
Jag såg en svartvit bild liksom, som jag tror är det här som du beskrev.
På en man som typ sitter och håller upp sina händer.
Ja,
men det måste vara det.
Ja.
Och då tror jag då att den du har sett är en man som heter Grady Stiles Jr.
Okej.
Och han föds 1937, och han är då fjärde generationen i familjen som har det här ectrodactyli. Det verkar som att det första av hans släktingar som liksom jag har kunnat se har haft det här var hans farfars far, som föddes 1805. Okay. Så att han är liksom fjärde generationen typ. Så det har ju liksom funnits med väldigt, väldigt länge. Och han har en särskilt svår variant då, för hans ben är också drabbade typ. Så att det gör då att han inte kan gå, utan han växer upp och använder antingen rullstol eller typ drar sig fram liksom med överkroppen typ. Typ som att han kryper liksom. Och hans pappa hade då samma sak, och han turnerade USA runt med Tivoli som just Sideshow Act. Och han hade då artistnamnet The Lobster Man. Och när Grady var 7 år gammal så introducerades han i sin pappas akt. Och han fick då smeknamnet The Lobster Boy. Så att från att han var ett litet barn så var liksom hans vardag att han turnerades runt och folk typ kollade på hans kropp i liksom...
Ja, det är så sorgligt, tänk att vara...
Det är fruktansvärt, verkligen. Så han växte liksom då upp på typ ett, så här, liksom ett runtresande liv. Och när det var off-season så bodde familjen, som då när han var liten bestod av honom och hans pappa Grady Senior, hans mamma Edna och så 3 syskon. Och de bodde då i Gibsonton, Florida. Och Gibsonton är känt som en stad där just liksom carnival workers bor under vinterhalvåret.
Okay.
Så att då åker alla dit och så bor de där liksom. Så att det är typ en stad som är jättestor
del. De håller ihop
del.
Ändå.
Ja, men så det, alltså det är verkligen jättemycket ett community även när de typ inte reser. Eller var åtminstone då här liksom. Och i sena tonåren så träffar Grady 19-åriga Mary Teresa. Och hon hade då rymt hemifrån och liksom verkligen joined the circus. Så hon jobbade på ett av de tivolin där Grady uppträder. Hon är själv ingen performer och har liksom ingen, det är inte, varken det att hon är en del av en sån sideshow eller liksom en någon annan liksom uppträdande eller så, utan hon ju verkar ha jobbat mer bakom typ. Hon blir då jättekär i honom och de gifter sig och de får 2 döttrar som heter Donna och Kathy. Men det här äktenskapet kommer då inte hålla länge, för Grady Stiles är en riktigt bad man liksom. Han har alkoholproblem och han är väldigt illa omtyckt i sitt community. Han är ingen bra person och han är rasistisk och han är våldsam och det liksom är han har väldigt väldigt dåligt rykte och han är väldigt väldigt hemsk mot sina familjemedlemmar. Och han blir då våldsam framförallt när han dricker. Och han dricker mer eller mindre konstant. Så Mary Teresa typ säger typ någon gång att han så här, han är ofta snäll när han vaknar vid 8 på morgonen, men han börjar alltid supa vid 10 typ. Så att det liksom är, och då blir det jättedåligt liksom. Och sen så är han hemsk mot hela sin familj typ resten av dagen. Och han har ju då en, alltså på grund av hans liksom situation och hur hans kropp ser ut, så är han väldigt, väldigt stark i sin överkropp. Eftersom det är den han använder för att liksom ta sig runt sådär. Och så han är både väldigt, väldigt stark i överkroppen och väldigt liksom snabb. Och tar ofta strypgrepp på sina familjemedlemmar och misshandlar dem väldigt, väldigt grovt liksom. Och Mary Teresa lämnar då honom 1973 och gifter sig istället med en annan sideshow-stjärna, Harry Newman Glenn, även känd som The World's Smallest Man. Så hon håller sig fortfarande i The Community, men hon lämnar då den här supervåldsamma mannen. Men Grady hittar då också en ny person att gifta sig med. Han gifter sig med en kvinna som heter Barbara, och med henne får han ytterligare 2 barn. Och han kommer då bestämma sig för att rycka en sida ur sin pappas playbook. Han inkorporerar de 2 av hans 4 barn som också har handdysmeli. Och det är då Kathy från det första äktenskapet och Grady the third från det andra. Så att han slänger då in dem i sin act och börjar turnera runt med dem under namnet The Lobster Family. Så att uppenbarligen fortsätter han då utsätta sina barn för det han har blivit utsatt för av sin pappa liksom. Han tjänar jättebra med pengar på det här. De kan typ tjäna upp mot 50 000-80 000 dollar på en säsong. Och det är ju då också återigen verkar bara, alltså akten verkar vara helt enkelt att så här, folk får komma och kolla på honom och hans barn liksom.
Alltså, nej, det är helt galet att tänka att det
att det här är, nej jag vet, att det folk är så här,
att folk gör det.
Att våran underhållning är nu att vi typ åker till den här platsen och typ stirrar ut folk.
Alltså det är så jävla vidrigt beteende.
Det är galet verkligen. Och Grady fortsätter då också liksom att terrorisera sina närstående, och det eskalerar allt mer då under 70-talet. Och hans barn har ju det förstås jättetufft liksom. Och den äldsta dottern från äktenskapet med Mary Teresa, som är, hon heter Donna, hon drömmer allt mer om att liksom fly från den här hemska, hemska situationen. Och när hon sen då blir kär så ser hon sin utväg. Hon är 15 år gammal och familjen har, de verkar bo i Pittsburgh tror jag, när hon träffar 18-åriga Jack Lane och blir då superkär i honom. Jack har hoppat av high school typ lite tidigare, och han blir också lika kär i henne, och de börjar då prata om att de ska gifta sig. Men det tycker inte Grady låter som en bra idé. Alltså jag tror att han är en person som vill fortsätta kontrollera folk omkring honom typ. Och han gör så här klart för dem att han kommer inte tillåta den här relationen. Och eftersom hon då är mindreårig så krävs då hennes pappas godkännande för att hon ska få gifta sig. Eftersom det är uppenbarligen en man som lämnar över en kvinna. Eller ja, i det här fallet en flicka till en annan man. Men Grady är liksom så här, det här kommer inte ske typ. Jag är helt emot den här relationen och jag kommer inte tillåta det här. Och han börjar liksom hota Donna och han börjar också hota Jack. Han är så här, jag kommer att döda honom om inte ni gör slut. Men hon vägrar liksom låta honom bestämma över henne, utan hon typ rymmer hemifrån och är borta i typ 6 dagar. Men sen till slut då kommer hon hem igen och säger då till sin pappa att så här, Du kan inte bestämma mer över mig. Antingen så kommer jag flytta till honom utan att vi är gifta. Eller så låter du oss gifta. Oss, gifta, oss. Och efter det så säger han så här. Okej, ja men jag antar att jag får acceptera den här relationen. Så att den 28 september 1978. Fattar du hur sent det här är ändå? Man tror att det här är 1800-tal. Det är alltså 1978. Verkligen. Då ska i alla fall det här paret gifta sig. Men han säger då till, Grady säger till Jack dagen innan där att så här, kom till mitt hus. För att vi måste ändå prata om det här. Och Jack är väl där och tänker att så här, nu ska vi äntligen få
Don't go there.
The blessing, liksom. Men, exakt. Don't go there. För att Jack kommer då hem till familjen Styles. Och där väntar ingen heart to heart med svärfar. Utan Grady skjuter då sin dotters fästman en gång i bröstet. Och sen vänder han sig om för att fly. Och då skjuter han honom igen.
Men fy!
Och Jack dör då liksom i Donnas armar dagen innan deras bröllop.
Nej men gud, stackars henne.
Och när hon typ sitter där med sin kille då i sina armar så säger hennes pappa till henne, I told you I would kill him. Och det råder ju inget tvivel om att Grady Styles har begått det här mordet. Och han häktas förstås för det då och erkänner också i rättegången att han är skyldig. Men han erkänner sig av någon anledning som jag inte förstår skyldig till third degree murder. Alltså jag vet inte varför det accepteras typ. Men det gör det i alla fall. Och i rättegången så lyfter försvaret fram väldigt mycket om hur svårt hans liv har varit, vilket det uppenbarligen har. Det stämmer ju, liksom. Och du vet hur samhället har behandlat honom och sådär. Men de menar också då, eller de trycker väldigt mycket på att han inte borde dömas till fängelse för att det inte finns några fängelser som kan liksom möta de behov han har på grund av hans ektodaktyli. Och också för att han då har dragit på sig typ lite andra sjukdomar. Han har någon leversjukdom på grund av att han har druckit för mycket och sådär. Så att man är så här, han kan inte sitta inne för att systemet kan inte ta hand om honom. Och domaren går då på samma linje. Vilket gör att Grady Stills för mordet på 18-åriga Jack Lane döms till 15 års villkorlig dom. Så han sitter ju aldrig inne utan han är ju hemma liksom. Han går i princip fri, typ.
Vad sjukt.
Och efter det här så skiljer sig Barbara och Grady. Och Donna kommer aldrig mer att prata med sin pappa.
Nej, undrar på det.
Men när Grady då slutar dricka under en period så återförenas han med sin första fru, Mary Teresa.
Okej.
Hon lämnar då alltså sin man, sin andra man, för honom och tar med sig deras son Harry Glenn Newman Jr. Alla döper verkligen sina barn bara efter sig själva.
Dålig fantasi helt enkelt.
Vet, alltså det är så kul att Grady Styles är på Grady the Third har han döpt sin son till. Det finns andra namn. Man kan ta andra namn. Men tydligen inte. Så att hon tar då med sig det här barnet som hon har med den här andra snubben och blir då ihop med Grady igen. Och jag tror att de gifter sig igen. Hon är övertygad om att han är en ny man. Men snart är då han tillbaka i samma jävla beteende som innan. Han super, såklart. Han slår, han hotar och han skadar sin fru och sina barn och har liksom ett sånt jävla skräckgrepp om typ hela familjen liksom. Han har ju dessutom kommit undan med mord och det gillar han att ta upp när han vill skrämma folk.
Alltså
han är liksom såhär, jag har mördat innan, jag kom undan med det, jag kan mörda igen och komma undan med det typ. Det är liksom konstant terror under många, många år. 80-talet kommer, 80-talet går. Jag föds, du föds, 90-talet dyker upp. Jag tror att de då är baserade i Gibsonton, den här stan som jag pratade om innan. Och eventuellt att de bor i någon slags liksom trailer park där det också finns många andra inom samma bransch som bor där också typ. Och nu är det då 1992 och Grady har återigen, som så många gånger innan, utsatt Mary Teresa för hemska, hemska saker och hållit sin familj i total skräck liksom. Och då går hon till sin son, Harry Glenn Newman Jr. Han har förresten, side note, också tillbringat delar av sin karriär som någon slags act då. Där han slår in spikar i sig själv under namnet The Human Blockhead.
Nej.
Men så han har då också helt enkelt... Han har, nej, hemskt. Och han har då liksom också varit en del av det här. Men som sagt, Mary Teresa har då varit utsatt, återigen utsatt för sin hemska, hemska make. Och hon säger till sin son, something needs to be done. Och sen verkar det som att, alltså hon ger sin son $1,500. Harry i sin tur ger de pengarna till en granne som också är så carnival worker. Som heter, är då 17-åriga Chris Wyant. Och den 29 november 1992 så går Chris Wyant in i Grady Stiles trailer där Grady sitter och tittar på tv. Och där skjuter han honom 2 gånger i huvudet med en pistol. Och okay. Grady Stiles Jr. dör på plats. Det beskrivs som att han är så illa omtyckt i sitt community att bara 10 personer kommer på hans begravning och ingen kan tänka sig att bära hans kista.
Oj.
Det är verkligen, alltså folk är
ändå
arga in i döden.
Alltså verkligen.
Det blir då rättegång för mordet på Grady och Chris Wyant döms till 27 års fängelse för second degree murder. Teresa får 12 år för conspiracy to commit murder och Harry Newman döms till livstidsfängelse.
Uh-huh.
Och i rättegången säger hon till sitt försvar: "My husband was going to kill my family. I believe that from the bottom of my heart." Mm. Mary Teresa och Chris Wyant, de hinner liksom sitta av sin tid och släpps båda två. Jag vet inte om hon fortfarande lever. Men det verkar som att Harry i alla fall dör i fängelset för ett par år sedan. Det är vad jag har kunnat liksom utläsa. Det finns inte jättemycket info om vad som hänt om sen. Kathy och Grady Stiles the third har efter sin pappas död uppträtt tillsammans under alias The Lobster Twins.
Men gud.
2005 så gästspelar Kathy Stiles som karaktären Lobster Girl i superhyllade HBO-serien Carnival. Så hon har liksom varit med där och hoppat gjort ett inhopp typ. Jag har då sett ett YouTube-klipp av Rob Gagavan som har rubriken The Killer Lobster Boy. Jag har läst artikeln Murder and a Circus Sideshow Performer av Laura Schneiderman på Pittsburgh Gazette och Gabriel Irtons bevakning av rättegången mot Grady Stiles i samma tidning. Jag har läst Bugged Space, All That's Interesting och Historic Mysteries om fallet. Jag läste på Svenska Dysmeliföreningens hemsida och 1177 samt ett gäng Wikipedia-sidor. Och det här var ett tips jag fick av min gamla granne Sanna.
Ah, kul. Tack
som
Sanna.
Var så här, jag skulle googla på en musiker, men nu hittar jag det här istället. Det här borde du göra i podden, och det hade hon verkligen rätt i.
Helt rätt i. Men du, nu måste vi lägga på, för nu ska jag kolla på Kastanjemannen.
Oh, gud.
Och du måste ta hand om ditt barn.
Ja, jag ska gå och ta hand om mitt barn och du går och tar hand om dig själv via Kastanjemannen.
I will.
Jag hoppas att du håller mig uppdaterad om vad du tycker. För att det är så fint att prata om det med dig. Okej.
Okay. Tack alla som har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!